se här. Femma, etta, tvåa. Ja, består våra liv av tärningskast? Och om det gör det, vad är då ett tärningskast? Är det slumpen? Vad är en slump för något? Är slumpen bara en slump eller är slumpen meningen? Är det en slump att slumpen finns? Och om den inte finns, vad är det då som inte finns? Finns det något mönster i det här man kan lära sig? Är det kanske bara en illusion att det går att planera livet och styra över tillvaron själv? Välkommen till Filosofiska rummet. Vi frågade ett par unga filosofer i Stockholm om slumpen.
Jag tror att det finns inget som heter sådär ödet, något förutbestämt. Det är ju slumpen, det är inte någonting som är förbestämt av att han ska vinna på lotto. Utan de här bollarna som är Keno eller vad det är som snurrar runt där. De är liksom, det är ju slumpen om du skulle råka vinna på Keno då. Högsta vinsten eller något mindre.
Det är ju helt logiskt att det är så. Men det kan mycket väl vara lika mycket logiskt att det var meningen att du skulle vinna på lotto. Och att bollarna kom upp med just de numren just för att du skulle vinna den dagen. Så att bara för att det verkar ologiskt att ödet finns så behöver inte betyda att ödet inte finns. Det som är viktigt är att kunna säga det här är ödet och det här är slumpen. För jag tycker att de begreppen ofta kan flyta ihop. Jag håller på att slåss lite med mig själv angående om jag tror på Gud eller inte. Och än så länge har jag kommit fram till att jag tror att det finns en Gud och då måste jag också tro att Gud ligger bakom en hel del här i världen.
Man kan säga att man har hittat meningen i sitt liv, sådär. På jobb träffar den här killen som du tycker jättemycket om. Eller tjejen. Eftersom jag är kille så föredrar jag tjej då. Så om du liksom till slut gifter mig och lever livet ut. Jag tror att många vill väldigt gärna tro att det är mening med det. Att det verkligen är ödet. Fast egentligen tror jag inte det. Alltså det är bara slumpen.
Men alltså, som jag tänker mig så är det att vi har alla ett öde. Det finns som milstolpar i vårt liv som är menade att hända. Det behöver inte bli så att det händer, men det är meningen att det ska hända. Till exempel att du ska träffa den där tjejen på jobbet. Sen kan du mycket väl påverka att du träffar den där tjejen på jobbet genom att till exempel gå ut dagen innan och dra på dig en förkylning så du inte kan gå till jobbet. Och då har du helt plötsligt missat en av de här meningarna. Men det betyder inte att ditt liv blir meningslöst, utan bara att det kommer en ny mening in i ditt liv som fortfarande är meningen att det ska ske.
Jo, men alltså,
man vill ha en mening med livet därför att annars så skulle man så lätt kunna tappa tron på att det finns en mening med livet. Jag tycker det är jätteskönt att veta att jag behöver inte bry mig, det är ändå inte jag som bestämmer över mitt liv. Jag tycker att det är något härligt att tänka sig att vinden kan mycket väl blåsa ovanligt mycket idag och det kan leda till att jag får vara med om något nytt och spännande.
Allt som jag gör nu tänker jag ju inte på att det kommer liksom förändra mitt liv. Och jag menar, jag tror aldrig vi får reda på, för att jag menar, vi lever ju livet ut. Och vi vet ju inte hur livet skulle se ut om vi hade gjort andra val än de vi gör idag. Så men vi kan aldrig säga, ja det där var en meningsfull slump. Det kanske skulle ha varit det, men det får vi aldrig reda på.
Nej, det får vi kanske aldrig reda på. Siri och Rasmus, 14 och 15 år, hörde du. Och grundfrågan är ju som de säger, är allt bara en slump egentligen eller är det inte? Einstein sa att han vägrade tro att Gud spelar tärning. Och frågan är om vi människor klarar av att rent känslomässigt leva med en världsbild som säger oss att vi finns till i en slumpmässig plats i en världsrymd där det är tillfälligheter och historien som har lett till att jag nu sitter här och pratar i radio som jag läste någonstans. Är det en skrämmande tanke? Allt det och lite till frågar vi i kvällens filosofiska rummet. Allan Gut, professor i matematisk statistik, och Susanne Gieser, idé- och lärdomshistoriker, båda kopplade till Uppsala. Välkomna. Och så Hans Liljenström, teoretisk biofysiker, Lantbruksuniversitetet, SLU i Uppsala eller Ultuna. Du är också välkommen. Men börja med dig, Allan Gut. Vad är det vi kallar slumpen för dig?
Ja, du började säga att Gud spelar inte tärning med universum, och det hade jag precis tänkt säga själv. Och ja, vad är slumpen för mig? Slumpen för mig, bakom den ligger, tycker jag, en modell. Det vill säga, jag är ju matematiskt skolad i den meningen att bakom slumpen finns det en modell för hur den fungerar. Det vill säga, sannolikhetsteorin är baserad på ett axiomsystem som beskriver hur i denna modell slumpen fungerar. Och då talar man egentligen bara om slump i samband med försök som man kan upprepa om och om igen. Och alltså inte på samma sätt som det var en märklig tillfällighet att till exempel på vägen hit idag så råkade jag hamna bakom en studiekamrat från Uppsala. Och det ser inte jag som en slump, för att jag ser inte det så att varje gång jag åker tåg så testar jag eller tittar jag och ser om jag träffar någon jag känner eller inte. Va? Utan det var en tillfällighet och det ser inte jag som en slump.
Så mer som ett mönster där man inte riktigt kan förutse alla delar, men ändå som ett någon slags mönster?
Ja, man kan säga att slumpen följer matematiska lagar i det långa loppet, men inte i det enskilda tillfället.
Mm. Susanne Gieser, hur är det med slumpen i ditt liv?
Ja, jag kan ju hålla med vad som har sagts här om att slumpen är väldigt strängt relaterad till att man har en modell i botten. Ofta då en deterministisk eller en modell som bygger på att man tänker i orsak och verkan. Och för mig så förlorar begreppet slump sin mening om man plockar ut det ur det sammanhanget.
Hur menar du?
Jag tror till exempel att det är, eller jag anser att det är en motsägelse att prata om meningsfull slump. För mig hänger de två begreppen inte ihop. Utan är det menings, om man upplever en mening, som till exempel att man har träffat den man ska spendera sitt liv tillsammans med, eller någon annan meningsfull tillfällighet som man kan uppleva det som, då är det inte längre slump.
Och vad är då slump?
Slump har bara sin betydelse i den här stränga bemärkelsen att det ingår i en modell. Att man tänker sig att det finns, om man har ett mynt då, att det kan antingen bli krona eller klave. Och om man tänker sig oändligt många gånger så ska det bli 50% krona och 50% klave. Och blir det inte det så är det... Det måste bli så. Och om det råkar bli 5000 gånger klave efter varandra så är det en slump. Därför att i långa loppet ska det ändå jämna ut sig. Inom ramen för det har begreppet slump en betydelse.
Mm, och annars inte.
Annars inte.
Hans Liljenström, vad är slump?
Ja, slump är ju ett lite luddigt begrepp som är närbesläktat med ett annat luddigt begrepp, nämligen kaos. Och de här begreppen används ju på lite olika sätt i olika sammanhang. I naturvetenskapen använder man de här slumpen och kaos som med mer precision kanske. Man definierar på lite mer precis sätt än vad man gör i vardagslivet. Och slump i fysiken kommit in framförallt i atomernas värld, partiklarnas värld. Deras rörelse och radioaktivt sönderfall i sådana sammanhang. Och vi kan även tala om slump i biologin som... För mutationer till exempel i vår arvsmassa som man tänker sig är slumpmässig. Och kaos då, det är mer, där kan man finna en viss struktur. Och det är framförallt i mer komplexa system som kaos, den oordning som kaos står för, kommer in.
Men det låter som att det är strikt reglerat i olika sorters vetenskaper så att säga. Hur ser du slump, Hans?
Ja, det... Alltså det är många som menar att den finns bara ren slump i kvantmekaniska processer. Och sen kompliceras verkligheten av olika krafter och olika inverkan från många olika faktorer som gör att slumpbegreppet kanske inte bör användas i alla de fall som det faktiskt används. Och det finns många faktorer som vi inte har kontroll över. Som vi kanske då, i och med att vi inte kan förutsäga någonting, så säger vi att det är slumpen. Fast det kanske egentligen finns bakomliggande faktorer som vi bara inte känner till.
Ja, det är rätt klurigt att ta reda på vad som är slump och vad som inte är, och om det finns några svar. Vad säger ni då, hur påverkar det här som vi kallar slumpen våra liv i allmänhet?
Ja, det påverkar våra liv i väldigt hög grad. Låt mig bara ett ögonblick haka på vad Susanne sa. För det tycker jag är väldigt viktigt. Alltså den lag, om vi säger myntet då. Den lagbundenheten som finns som säger att i det långa loppet så får man ungefär lika många av varje slag. Men, och får man 5000 i rad klavar så var det en slump. Men man kan till och med tillspetsa det och säga så att om man kastar myntet vansinnigt många gånger så kommer man att få 5000 klavar i rad ibland. Och 7500 kronor i rad ibland.
Det vet man. Och
det är helt naturligt. Men att det händer precis just nu när jag gör det är ju väldigt besynnerligt. Så att man ska alltså vara medveten om att slumpen, trots sina lagar, alltså lagarna är sådana att det händer väldigt märkliga saker av och till. Det är helt normalt. Men det är konstigt att de händer just när de händer. Och sen var Susanne inne på ett ögonblick också just om man inte får lika många varje slag. Och där är det ju väldigt viktigt, och det är ett statistiskt problem sedan, att avgöra när ska jag göra den bedömningen att det här myntet är falskt, alltså icke-symmetriskt. Och då är det, eftersom jag inte bara vill prata om mynt och tärningar, väldigt naturligt för mig att gå in på de galna korna. Va? Om man testar väldigt många friska kor så kommer man alltid att ha en liten sannolikhet att testa en frisk ko och konstatera att den är galen, fast den inte är det. Va? Och testar man då väldigt, väldigt många kor så är det helt normalt att man då och då får en frisk ko till att bli galen, fast den inte är det. Det är därför man gör B-provet, för att sen konstatera att allt är frid och fröjd.
Man vet inte när och när detta inträffar dock.
Nej, just det.
Mm. Men det, här, det låter ju som att slumpen är så reglerad. Är det så människor i allmänhet upplever den i sitt liv? Det var bara av en slump i det vi säger. Vad säger ni?
Jag tycker det här med tidsfaktorn är väldigt intressant. Det vill säga att ibland så händer de här konstiga sakerna efter varann som vi uppfattar det då. Och jag tycker att vi fokuserar för lite på den här konkreta upplevelsen som vi människor har. Att ibland så slumpar sig, även om jag då inte tycker om ordet, men saker och ting, tillfälligheter som bär en mening för oss, händer i ungefär samma ögonblick. Och att vi upplever det som oerhört meningsfullt. Att vi kan ringa in ögonblick i våra liv som där det skedde ett kvalitativt språng. Där någonting nytt hände med oss och vi blev aldrig oss lika igen efter den här händelsen. Viktiga händelser i våra liv. Omvälvande händelser.
Vad för händelser?
Ja, som mötet med den man ska spendera sitt liv med. Eller ett tillfälle då man hör en föreläsning och man blir drabbad av en djup insikt. Eller märkliga sammanträffanden där man efter åratal plötsligt sammanstrålar i ett gemensamt intresse som man absolut inte kunde förutse från början, men som är oerhört väsentliga i våra personliga liv.
Ja, där skulle jag vilja, eftersom vi använder orden slump och tillfällighet, skilja de åt lite grann. Jag skulle vilja då, men det kanske är min yrkesskada som matematiker, jag skulle vilja hålla slumpen mer åt det matematiska hållet. Jag skulle vilja hålla tillfälligheterna åt det andra hållet. Alltså till exempel om du går in i en livsmedelsbutik och så träffar du den kvinnan du sen kommer att spendera resten av ditt liv med. Det vill jag mera se som en tillfällighet. Medan en slumpmässig situation, det är just vilken kö ska jag välja när jag står i Konsumkassan? Då har man ju tyvärr en tendens att välja fel kö lite väl ofta. Men där är ju frågan om vilken kö som går fortast fram. Eller för ett försäkringsbolag, hur ska de lägga upp hela sin verksamhet? Hur ofta kommer det skador? Enligt vilken slumpmässig process kommer skadorna? Hur stora är skadorna? Hur ska vi planera? Hur ska vi sätta våra premier? Och då finns det ju lagar som talar om genomsnittsbeteendet och sen helt plötsligt händer en katastrof och då drabbas försäkringsbolaget. Fast de har återförsäkrat sig för all del. Alltså där tycker jag jag vill sätta slumpen, då är det inga tillfälligheter på samma sätt.
Och jag vill ju då också vända mig mot begreppet tillfälligheter som jag inte heller tycker om i de här starka fallen där det är händelser som verkligen har betydelse. Där menar jag att vi har ett perspektiv i västerlandet där vi väljer att kalla det lite nedsättande för tillfälligheter. Saker som är oerhört viktiga i våra liv och som har skakat om oss. Och jag tycker vi istället ska ha ett annat ord för det, ett annat perspektiv för det, att lyfta fram det. Att det här är viktigt, det här är betydelsefullt, det här är meningsfullt.
Jo, det går jag gärna med på. Och jag kan byta ut ordet tillfällighet, men jag vill inte byta det mot slump. För det är väl det, alltså det är fantastiska sammanträffanden och jätteupplevelser eller vad du vill, men det är inte slump.
Mm. Jag håller helt med dig om att man inte ska använda slump, att vi använder det fel. Och jag vill också hävda att det finns någonting i vår vetenskapliga världsbild där vi missar någonting som har med kvalitativa språng att göra när vi väljer att enbart titta på det antingen ur sträng determinism eller slump, som till exempel evolutionsteorin, där det sker språng i utvecklingen som vi då kallar för en kombination av slump och miljöfaktorer.
Det är väl viktigt att se just här att det finns två olika skolor, två olika sätt att se på tillvaron. Antingen att den är indeterministisk eller deterministisk. Och det här är ju en filosofisk fråga som vi inte kan lösa vetenskapligt. Många menar ju att alla våra lagar, naturlagar, är deterministiska. Men att vi ändå får en indeterminism genom kvantmekaniken till exempel. Medan om världen skulle vara deterministisk, det vill säga förutbestämd, då skulle ju alla såna här samtal vara meningslösa. Så att de flesta nog är inne på i alla fall att vi har ganska stort mått av frihet eller indeterminism i världen. Sen bör man ju också skilja på det här vad som händer utanför oss, händelser som vi inte har kontroll över, och vad vi gör av de händelserna i vårt medvetande, om vi vill se en mening i det. Vi kan kanske inte veta om det verkligen har någon bakomliggande mening, men vi kan göra det till mening, en sån här händelse som kan få väldigt stor betydelse för oss.
Men om det nu finns en total slump av något slag som inte har riktigt så här fastställda lagar som Allan Gut var inne på, har vi då en fri vilja? Eller är det en illusion att det är vi som styr skutan?
Jag tror att det är väldigt viktigt att inse att vi har en fri vilja. Och att det finns utrymme för det i även vetenskapen. Det är återigen ingenting vi kan bevisa. Men om vi inte har det, då är väldigt mycket av det vi gör, eller allt skulle jag säga, är meningslöst. Utan vi måste utgå från att vi har en fri vilja, att vi har möjlighet att påverka vår tillvaro.
Jag tycker framförallt att man måste förstå att det här är perspektivval vi gör. Det är vi som lägger på perspektivet av slump eller mening, determinism eller indeterminism. Det är människoskapade perspektiv på universum och livet. Och vi har ett val där att välja perspektiv och inse att det finns inte något sätt, i alla fall än så länge, att bevisa om universum är slumpmässigt eller meningsfullt.
Nej, det är viktigt.
Men man kan också kombinera determinism och indeterminism från min horisont genom att säga att determinismen är de faktiska lagar som slumpen följer enligt sannolikhetsteorin. Men indeterminismen är ju just att i varje enskilt ögonblick när man utsätts för den, då har man ju en indeterminism, för att man vet ju inte vad som kommer att hända. Och det är ju precis det som karaktäriserar slumpförsök, va? Man har i någon mening kontroll över de yttre omständigheterna, men ändå har man absolut ingen aning om vad som händer i det enskilda försöket.
Men det är viktigt att se att vi har både oordning och ordning i tillvaron. Och att,
hur ser vi det?
Ja, det ser man i alla processer, överallt. Både i de naturvetenskapliga försök som görs, när man, eller observationer av naturen. Ta ett exempel från hjärnan till exempel, när som någonting jag själv modellerar, när man ser på den aktivitet som finns i hjärnan, så ser man exempel både på ordning och oordnad aktivitet, och det tycks behövas en viss balans mellan de här, så att det är inte antingen eller som gäller, utan det behövs både och.
Vad händer om det bara är ordning?
Ja, då kan det till exempel, om vi talar om hjärnan igen, så om det är allt för mycket ordning i aktiviteten, då kan det bli sjukdomstillstånd som till exempel epilepsi eller mentala störningar där man upprepar ord eller handlingar gång på gång därför att man har kommit in i ett ordnat mönster.
Om man tar parallellerna då mellan, du pratade om kvalitativa språng, Susanne, och nu pratar du, Hans, om det som händer i naturvetenskapen eller i hjärnan. Om man tar parallellerna till våra liv då, är det likadant med slumpen i våra liv?
Ja, vårat liv är ju extremt komplext. Det finns ju enormt många variabler i våra liv, så att det är ju fullt utav såna här oväntade sammanträffanden.
Ja, jag kommer tillbaka till oordning och ordning också. Alltså för mycket ordning, det förbinder jag med stillastående, va? Och avkylning och död. Alltså oordningen är ju rörelse på något sätt. Och ser man det evolutionsmässigt, hur arterna har utvecklats ur varandra genom då slumpmässiga mutationer, där goda mutationer leder till vidareutveckling av arterna och så vidare, så är det ju faktiskt den rörelsen som åstadkommer att livet faktiskt fortgår.
Är inte det en meningsfull slump då?
Jo, det kan man tycka faktiskt att det är.
Jag tycker också att man ska inte ställa slumpen mot mening. Men mening har ju flera betydelser, bland annat avsikt och även sammanhang. Och om någonting har en avsikt eller inte, det kan ju vara väldigt svårt att avgöra. Medan man kan sätta slumpen i ett sammanhang, man kan, så att säga, i ens liv kan man ju få en händelse som kan verka slumpartad att få en betydelse för en. Och vi kan då inte avgöra annat än, det blir en trosfråga, om vi anser att det här har en rot i någon högre avsikt. Eller om det är någonting vi kan bara göra till någonting meningsfullt.
Men spelar det någon roll? Vi sa förut att då blir alla sådana här samtal meningslösa om vi hela tiden konstaterar att vi kan inte veta det. Spelar det någon roll för livet om man tror att det är en plan, en trosfråga på något sätt, ett öde, en mening? Eller att det bara är en total slump?
Jag skulle vilja skilja på öde och mening också väldigt strängt. Därför att i tanken om ett öde så ligger ju också en deterministisk tanke. Det vill säga att det är förutbestämt. Och är det förutbestämt så har du heller ingen fri vilja och inget ansvar. Men jag tror det är oerhört viktigt att reflektera kring de här frågorna. Precis som vi gör i det här programmet. Att ta ställning till de här olika begreppen.
Men är det en slump eller något uttänkt? En sån här omöjlig fråga att svara på igen då. Ja, att det finns en slump.
Jag tycker alltså, nu svarar jag inte exakt på din fråga, men vad du pratade om ansvar, för det hade jag också på tungan omedelbart när du frågar om det finns någon högre mening bakom det hela, alltså något religiöst eller alltså att säga utanför oss själva, så tror jag att det kan vara behagligt för många människor att tro att det finns något högre väsen bakom allting, för att då slipper man i någon mening ansvaret. Du nämnde ordet ansvar, Susanne. Jag tror att det är viktigt att tänka så, då blir jag oskyldig, då kan inte jag rå för att det och det hände. Och det kan vara avlastande på något sätt för många.
Jag tror att det är väldigt viktigt även psykologiskt att inse att vi kan påverka mycket mer av vår tillvaro än vi kanske vill tro eller vi tror. Om det bara är slump eller bara är ödet, då har vi inte mycket möjlighet att påverka. Men det är det jag menar, att vi måste se att det finns någonting, en balans mellan de här begreppen och vad de står för. Ja. Och att i den balansen så kan vi påverka väldigt mycket.
Ja, men då är det alltså, det kan man ju vända på och säga då, att då är det alltså väldigt viktigt att vi tar ansvar för våra liv och gör någonting som är så meningsfullt vi kan av våra liv. Samtidigt ska vi då vara medvetna om hur slumpen griper in i våra liv.
Ja, då kan jag slänga in en liten brandfackla då, eftersom jag har ett speciellt perspektiv också. Att jag tycker också att det handlar mycket om att vara lyhörd för att det kan finnas andra slags samband än de som bygger på orsak och verkan. Att det kan, även om det jag vill inte dra in någon Guds hand eller något förutbestämt öde, ändå att det kan komma signaler, så att säga, utifrån till oss. Via sådana här sammanträffanden som är meningsfulla i våra liv, som vi kan vara lyhörda gentemot, om ni förstår vad jag menar.
Ja, om du inte kallar dem för slump så förstår jag vad du menar.
Ja, jag kallar dem inte
för slump. Vad är det för signaler?
Ja, jag vill prata återigen om sammanträffanden som är oerhört märkliga, som till exempel att man kanske drömmer om en person som man inte har haft kontakt med på 25 år och den personen ringer nästa dag. Eller att en perm förkommer som är med oerhört viktig information och är borta i 5-6 år och dyker upp vid ett tillfälle igen, då det är oerhört meningsfullt att den dyker upp.
Ja, men jag tror att det kan hända också att man drömmer om personer som man inte har tänkt på väldigt lång tid, och så ringer de inte nästa dag och det har man glömt bort ganska snabbt. Så att det är liksom lite, tycker jag, ibland farligt att tänka på alla möjliga sammanträffanden som, alltså koppla ihop två saker som blir ett märkligt sammanträffande när det säkert vansinnigt ofta händer bara den ena av dem utan den andra, och så tänker man inte på den. Det vill säga, det finns väldigt många märkliga sammanträffanden som aldrig inträffade, va? Och de vet man ju inte ens om att de inte inträffade. Mm. Utan man vet ju bara när det händer någonting fantastiskt.
Jag håller med dig om att man ska vara försiktig, att man inte ska övertolka, men ibland i vissa tillfällen så är signalerna så oerhört starka, och att man också kan ha en person bredvid sig som så att säga kan bekräfta att det här är oerhört märkligt, att ett visst tema som förstärks under en längre tidsperiod, att man inte längre kan blunda för det. Men jag håller med dig om att man ska vara försiktig med övertolkning.
Samtidigt har ju den moderna naturvetenskapen visat mer och mer på hur komplex tillvaron är och hur mycket samband det finns, sådana som vi inte har hittat tidigare. Och vi har ju tidigare koncentrerat oss speciellt i fysiken på enkla system som, där vi har kontroll. Medan så fort vi kommer mer än 3 partiklar till exempel, så har vi komplexa system där vi inte kan förutsäga exakt vad som kommer att hända i, och vilka samband som råder i ett sådant system. I ett ekosystem till exempel, eller vädret är ett populärt exempel. Där man till exempel kan tala om den så kallade fjärilseffekten, att en fjärils vingslag i Brasiliens urskogar kan ge upphov till en snöstorm i Sibirien. Nu är det här naturligtvis lite tillspetsat, men att det finns sammanhang i ett sådant komplext system som vädersystemet, det är vi på det klara med. Och naturligtvis när det gäller människor och människors sociala samverkan på olika plan, så finns det många faktorer som vi inte kan ha kontroll över helt enkelt.
Men vad säger du om slumpen? Finns den konstant, eller vad vi nu ska kalla den, det här sammanträffandena eller tillfälligheterna? Det är inget ord som är riktigt bra, tycks det som. Finns den konstant eller uppträder den när den inträffar?
Jag skulle säga att i sådana sammanhang bör man inte tala om slump egentligen, för att det vet vi inte om. Det är inte samma typ av slump som vi har i partikelvärlden. Och det är snarare det som ligger närmare i så fall det som kallas deterministiskt kaos, om vi nu ska tala om tekniska termer, och när det gäller komplexa system där vi inte kan ha kontroll. Vi kan inte förutsäga mer än kanske en viss tid vad som kommer att ske härnäst. Det är återigen där tidsperspektivet kommer in.
Är det inte det vi till vardags kallar slump?
Jo, många gånger gör vi det. Men det är inte alltså samma typ av slump som vi har när vi slår tärningar.
Alltså när du säger det finns slumpen omkring oss hela tiden, så måste jag återgå lite grann till som jag ser det. Va? Jag ser ju slumpen i samband med en modell för slumpförsök. Så vi är omgivna av märkliga sammanträffanden som ibland inträffar och ibland inte inträffar, och lustiga tillfälligheter som kan inträffa och inte. Men slumpen ser jag då kopplad till experimentet, alltså de här upprepningarna. Det vill säga, jag kan ju studera mig själv varje gång jag ställer mig i konsumkassan om det går snabbare i kön bredvid eller inte. Va? Och jag kan ju i olika spelsammanhang, vinner jag på lotto på lördag eller vinner jag inte. Va? Och så kan jag följa det lördag för lördag och se hur det går eller vad det nu är. Så att för mig kopplas slumpen ihop till själva slumpförsöket. För mig är inte slumpen någonting som liksom finns mellan molekylerna i universum och drämmer till oss ibland eller inte.
Men vårt liv i den modellen, så att säga, är det någon idé då att vi, är det en illusion att tro att vi på något sätt kan, vi styr ju hela tiden och försöker skaffa oss kontroll. Är det lika bra att ge upp det kanske?
Nej, det tycker jag absolut inte, utan vi ska styra och försöka skapa goda liv och försöka kontrollera dem så gott vi kan. Men vara väl medvetna om att det finns olika slumpmässiga tillfällighetsaspekter i vårt liv som vi inte kan styra och inte kan gardera oss emot. Och som jag tror han sa, om det vore den totala oordningen, då skulle vi ju förtvina ganska snabbt. Så vi ska nog vara tacksamma att vi är omgivna av de här slumpmässiga puffarna i våra liv.
Ett exempel på hur vi faktiskt kan påverka även att undgå slumphändelser, som till exempel fallande isblock eller istappar, det är ju att undvika de områden där istapparna kan falla. Nu har vi ju sett exempel på flera personer som har faktiskt fått en is på sig och blev skadade. hade en kollega här nyligen som var på besök och gick på gatan i Stockholm, och istappen föll bara någon decimeter från honom. Och i det ena fallet kan man tala om tur och i andra fallet om otur. Men det här är ju händelser som vi kan inte vara säkra på att undgå totalt, men vi kan ju minska risken för att utsätta oss för den typen av faror eller slumphändelser.
Jo, använda hjälm när du cyklar till exempel.
Ja, till exempel.
Men är då slumpen en fiende eller ett hot som vi måste försöka inrätta våra liv efter? Eller är det ett villkor för att vi ska kunna leva?
Jag skulle säga att det är, även om jag återigen inte tycker om ordet slump, så är just den här öppenheten, indeterminismen, att det finns en kaotisk faktor, att det finns oväntade sidor av våra liv, är oerhört viktigt för både att uppleva mening och att ha ett fritt val och att överhuvudtaget ha ett dynamiskt liv. Det vore ju oerhört trist om allting var antingen bara ordnat eller bara oordnat.
Jo, vore alltså bara ordnat. Det funnits inget att bemästra. Det funnits, varför ska man anstränga sig? Då kan man köpa sina chipspåsar och sitta framför tvn lika väl. Va? Men alltså ett visst, det där är ju en avvägning sen annars, vad Hans är inne på. Det är ju en avvägning med hur jag vill leva mitt liv. Alltså det finns vissa, ska vi säga, slumpeffekter runt omkring och som man bör skydda sig mot och inte bör skydda sig mot. Och det kan vara cykelhjälmar och istappar och alkohol och spelberoenden och allt möjligt. Och då får man i någon mening välja hur mycket man vill gardera sig mot, för att en del av det här slumpaktiga och är ju så att säga farligt. Va? Då får man välja hur man vill leva sitt liv lite grann.
Jag vet inte om vi reder ut eller ens är överens om vad slump är egentligen. Men att vi sitter här och pratar i radio just nu, hur kommer det sig?
Ja, jag sitter ju här därför jag blev uppringd.
Lite längre bakåt.
Ja, jag ser det så faktiskt. Jag har valt att se det så att det är just vi som sitter här och att Hans är på linje på telefon har med ett kvalitativt tidsögonblick att göra. Jag vet att vi i våran världsbild i västerlandet förklarar såna här situationer som vi sitter i nu kausalt, det vill säga vi blev uppringda och det råkade falla sig så att vi hade tid att komma och kunde ta oss hit och vi blev inte stoppade av isblock på vägen eller någonting sånt. Men man kan också vända på hela perspektivet och säga att det finns en mening i att det blev just vi tre och just den här situationen och den här konstellationen. Men det är ett perspektivval man kan göra.
Och att vi finns till överhuvudtaget.
Ja.
Mm. Man kan ju säga att alltså jag har ju blivit mer och mer också intresserad av att sprida de här budskapen kring matematik och slump, därför att det finns så väldigt många missförstånd i samhället och villfarelser, och därför kan man ju åtminstone säga att jag är väldigt glad att det var jag som fick komma hit.
Mm. Men om man då ser det som att det inte finns någon mening, för det finns det ju också de som gör, att vi överhuvudtaget finns till eller sitter här och pratar i radio. Kan ett universum som vårt, ett allting, uppstå ur ett ingenting av en slump eller tillfällighet?
Ja, enligt modern kosmologi så är det ju så. Det finns ingen mening inbyggd i den naturvetenskapliga bilden, utan det är som Susanne säger ett perspektivval eller ett sätt att se på tillvaron som jag tror är mer givande. Jag håller med Susanne där att det valet är både roligare och mer givande. Det kan också vara en fråga om att vi har själva upplevt någonting så starkt så att vi är övertygade, och då är det inte längre fråga om ett val. Så att det kommer in komponenter här som inte bara är bygger på intellektuella överväganden och det vi kan säga från naturvetenskapligt håll, utan det har ju med vår person att göra också, våra erfarenheter.
Att på ett sätt kan man också tycka att det är viktigare att fundera över vad vill jag göra med mitt liv så att det blir så meningsfullt som möjligt, istället för att fundera det om det överhuvudtaget är någon mening med att jag finns till. Det finns ju en viss risk att man kommer fram till att det faktiskt inte är någon mening med det, och då, vad gör man då? Så att försöka göra någonting vettigt och klokt och meningsfullt av livet nu när det väl en gång finns där, tycker jag är viktigare att fundera på, och hur man i så fall gör det.
Absolut, det håller jag med om.
Vad betyder det synsättet för livet? Alternativt, vad betyder det om man inte tänker så? Flickan i inslaget sa att jag tycker det är så skönt om jag slipper bry mig någon annans hand styr.
Ja, då slipper man ansvar för sig själv. Och det är ju det farligaste. Alltså, om man inte tar ansvar för sig själv på något sätt utan bara blir någon slags våtrasa som flyter omkring i universum som någon annan styr. Det är väl inte drömmen precis.
Det är ju också det här med ytterligheten. Antingen att vi styrs totalt av, av yttre eller inre krafter. Eller att, att vi är helt offer för slumpen. Det viktiga är att se att vi har möjlighet att påverka. Och det ger en mening i sig.
Ja, framförallt är vi inte helt offer för slump. Men vi ska ju vara jätteglada att den finns. Va? För det är ju den som gör att det finns rörelse i livet.
Mm.
Så att livet är ju blandningen av, jag tror vi börjar snart gå i cirklar. Va? Livet är ju en blandning av den ordning som finns och det val och det styrmedel vi har över våra egna liv som då så att säga hela tiden naggas i kanten av slumpmässiga effekter som vi är omgivna av.
Och jag tycker det är viktigt att den här typen av diskussioner ska också föras i skolor och i vetenskapsteoretiska kurser på universiteten och så vidare, så att vi kommer bort ifrån dels alla missförstånd och dels alla förenklade definitioner som vi rör oss med idag, som gör att folk kan komma fram till en sån slutsats som Steven Weinberger till exempel, att ju mer vi studerar universum ju mer poänglös blir den.
Men är det någon idé att spekulera i de här frågorna? Vad gör du mer? Alltså, vi hittar inga svar riktigt ändå bortom.
Jag tycker det är oerhört viktigt därför att vi har en mängd, de flesta människor går omkring med vissa uppfattningar de tror är vetenskapligt belagda vad gäller de här sakerna. Att universum är deterministiskt eller det är bara en slump. Jag tror vi måste tänka kring de här
sakerna.
Är det
inte så allra mest att vi sitter och blir tokiga för att vi inte kan få några svar överhuvudtaget?
Jag tror det är precis tvärtom i själva verket, för att jag läste en gång i en bok av Sven Lindqvist för väldigt många år sedan just om en rörelseparadox som han kallade det där, om jag minns rätt. Och det är just det att man strävar ju hela tiden efter mer kunskap och bättre kunskap och förstå mer och inse mer och bli klokare. Men tänk om man nådde ända fram, vad finns det då att sträva efter? Då har man ju i någon mening också nått den här totala ordningen. Alltså om man visste allt, då hade man den totala ordningen. Och då blir ju allting meningslöst. Och läser man glaspärlespelet så är det precis vad som händer i slutet av boken när han har nått den högsta visheten. Det finns ingenting kvar. Så det viktiga med de här samtalen är att de finns och lever vidare. Och vi kommer aldrig till något svar och det är det som är finessen. Va? Vi kan komma närmare, vi kommer däremot aldrig fram.
Skulle vi om vi kunde planera bort allt slumpmässigt? I alla fall allt negativt slumpmässigt.
Nej, det tror jag inte vi kan göra. Jag tror att, som både Susanne och Allan säger, att det är viktigt att vi ser sammanhangen i tillvaron och försöker sätta in de händelser som vi hamnar i och som vi är del i ett större sammanhang. Och det fyller våra liv med mer och mer mening ju mer det här sammanhanget växer.
Mm. Men alltså att välja bort det negativa som du säger Katarina, det tror jag är farligt i den meningen att om allt vore positivt så tror jag inte man skulle märka det. För att livet består ju av kontrasterna. Det vill säga då och då så händer någonting väldigt negativt och man blir ledsen. Och sen händer någonting väldigt positivt och det är just spännvidden som gör att man känner att denna positiva händelse var så stor som den var.
Och sen kan vi också se genom vår historia att alla försök att rensa ut det negativa har ofta haft extremt negativa eller destruktiva konsekvenser.
Vad skulle det betyda för våra val om vi kunde det?
Jag tror att vi kan inte ha kontroll. Vi kan inte veta om det är negativt eller positivt på lång sikt. Många händelser som förefaller vara negativa i ett visst sammanhang och just i ögonblicket kan visa sig få positiva konsekvenser.
Mm. Ja, en slump är en slump eller ett öde eller en mening eller en tillfällighet eller någonting annat. Uttrycken har gått isär och som vanligt då får vi inga svar. Filosofiska rummet hör du nästa vecka igen om Gud, slumpen eller tillfälligheten vill eller om det kanske är meningen. Producent idag har Peter Sandberg varit, tekniker Erik Westling och jag heter Katarina Pjertsak. Stort tack till våra gäster Allan Goth, professor i matematisk statistik, Susanne Gieser, idé- och lärdomshistoriker och Hans Liljenström, biofysiker.